Jag hade fått vykort både från Legoland och Florida och stod vid postlådan och läste när fasta Nadja kom över gården. Hon såg mig och vinkade. Hon tänkte fara och storhandla innan Pontus kom hem och frågade om jag ville åka med. Det ville jag. Det finns folk som tror att man är en dålig förare bara för att man kör en gammal bil, sa hon och backade ut sin gräddfärde Volvo Duett. Jag hade hört det förr. Hon sa det då och då. Duetten var ny i slutet av 50-talet, men fastän Nadja kör verkligt bra så hon har säkert rätt. Hon kör som en riktig kar, brukar min pappa säga med beundran i rösten. Han som inte ens har körkort. När fastän Nadja kommer susande säger folk i stan till varandra. Nu är Konsten Karlsson ute och kör. Vi vet att hon inte gillar att bli omkörd och håller oss därför efter henne. Det gånger en turist försöker köra förbi ökar hon farten så att turisten får ge sig. Då småler vi och tänker att det var första och sista gången turisten gjorde bort sig med konstnär Karlsson framför. Fastän Nadja älskar sin duett och många tittar avundsjukt efter henne. Sommartid händer det att någon turist följer henne hem på gården och vill köpa duetten. Inte säljer man sin kärlek, säger fastän Nadja då. Titta i lugn och ro, men några fingermärken vill jag inte ha på duetten. Så här säger hon till klåfingriga turister och när någon frågar varför hon inte gifter sig säger hon: hur ska jag veta om man är förälskad i mig eller i duetten? Nu susade vi iväg, fastän Nadja, duetten och jag, och duetten blänkte. Alla förkromade delar glänste i solen. Ni vet kanske att duetten är en sorts skåpbil. I den finns det rum endast för föraren och en passagerare. Där som baksätet finns i vanliga bilar är det tomt. Där lastar fastän Nadja in sina tavlor när hon ska ha utställning och där stuvar hon in sina kassar och påsar när hon storhandlar. Öppna sidrutan, sa hon, och jag svängde den lilla trekantiga rutan så att luften kom in och det susade om öronen på oss. Det var så härligt att sitta där att jag nästan glömde Pontus som låg sjuk. Jag önskade att fastän Nadja hade klämt i mig "Mamma Mia, here I go again" så att alla hade hört oss. Vi kom till rondellen och där tog hon en extra runda och en till. Duetten vill se sig omkring, sa hon till mig. Hon körde vidare till rondellen nära sjukhuset och tog en extra runda också där. Sedan åkte hon tillbaka till den första rondellen och först då vände hon av mot supermarketen. Jag frågade hur det var med inspirationen och hon skakade på huvudet. Mycket illa. Hon sa att allt var borta. Mitt i förrådet hade städmönstret försvunnit när hon började tänka på Pontus och hans tunna bleka blod. Hon hade gått in och börjat städa där istället utan något mönster alls i huvudet. Hon hade städat som vanligt folk gör till veckosluten och nu var hela huset rent och fint och hon ville inte tänka på något annat än att Pontus snart skulle komma hem. Har du en aning om vad barn äter? Frågade hon mig och det lät nästan som hon hade tänkt köpa välling, nappflaska och mos. Det måste vara något hälsosamt och näringsrikt, sa hon. Jag kunde inte skratta, fast jag ville. Vi ska nog hitta på något, sa jag. Och medan vi gick omkring i butiken och plockade i kärran förklarade jag att Pontus inte längre är ett barn. Jag sa att han nog själv vet vad han vill äta. Fast Nadja såg både förvånad och lättad ut. Tror du det? Vi hade handlat så mycket mat att fast Nadja kunde ha bjudit hela gatan på fest. Vi skuffade den rågade kärran till duetten och öppnade bakluckorna och lyfte in alla matkassarna. Sedan ville fastän Nadja plötsligt ha trädgårdsmöblemang så vi åkte till en annan butik och tittade på möbler. Hon valde ett som måste monteras hemma och vi kunde genast ta det med oss. Alltså flyttade jag på matkassarna och vi stuvade in paketen med bord och sex stolar i duetten. Ska vi ta en runda via sjukhuset, sa fastän Nadja och det gjorde vi. Där gick Pontus omkring som en skurgumma i en blommig vristlång morgonrock, vita sockor och smutsbruna tofflor. Han blev glad när vi kom för han hade haft tråkigt. Läkarna suckade och sa att på grund av strejken skulle vi få ta hem Pontus. Egentligen hade läkarna tänkt hålla kvar honom ett par dagar till men nu gick det inte. Jag ville nästan skratta åt läkaren också, för det lät som om Pontus hade varit ett vanligt paket i klass med möblerna. Jag tänkte att det måste ha berott på strejken. Pontus och jag satt båda i förarsätet och jag sa till faste Nadja att nu fick hon ta det lugnt i rondellerna eftersom vi inte hade säkerhetsbälte på oss. Det fanns ett enda och vi kunde inte enas om vem av oss som skulle ha det. Båda tyckte vi att den andra skulle sitta säkert. Stäng fönstret så inte Pontus blir sjuk, sa faste Nadja och lät duetten krypa hemåt i snigelfart. Nu råkade det sig så att alla som var efter oss var stadsbor och kände faste Nadja och duetten så ingen ville köra förbi. Det blev en jättelång kö bakom oss, men det brydde faste Nadja sig inte om. Det visade sig att varken Pontus eller faste Nadja kunde montera stolar eller bord. Det blev alltså jag som måste göra arbetet. Faste Nadja lagade mat för frysen och kylskåpet och Pontus höll mig sällskap. Jag berättade ingenting om mötet med Jättkefinn, Kammer Svensson eller Pommen. Jag tänkte att det var bäst att Pontus vilade tankarna tills blodet blev tjockare och rödare. Han sa inte heller mycket om sjukhuset. Han satt i skuggan på den första stolen jag hade monterat och nynnade sakta. Det var en ny melodi och jag undrade vad han hade lärt sig den. Faste Nadja dukade i lusthuset. Vi åt lövbiff med stuvad potatis och gurksallad. Och till efterrätt fick vi ta glass och sylt så mycket vi ville. Så här bra har jag inte mått på länge, sa hon. Det här, det är livet. Vi sa inte ett ord om inspirationen. Efter maten sökte hon fram hängmattan och monterade upp den. Och hon lade sig i den och somnade. När det blev svalare i luften täckte Pontus över henne med en pläd. Han höll också i bordet när jag monterade och inte hade tillräckligt med egna händer.